Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive.
Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår, som fria glasbyten när den syn förändras, oturskydd om du klantar till det.
Ja, vet du vad Måns, nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på 2 par glasögon.
Då är det här något för dig. Dessutom får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka.
Det har jag köpt i år redan ju.
Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du såna då?
Nej.
Där glaset blir mörka ute i solen och ljusa när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
Fråga Anders Måns.
Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns. Mitt emot mig är Måns Nilsson såklart, för någon annan har aldrig suttit mitt emot mig när vi gör det här.
Hur står det till, Ankan?
Vi spelar ju in den här podden mycket tidigare än vad vi brukar. Jag har försovit mig och har hetsat via en alldeles för dyr taxi till den här lilla studion.
Ja.
Så att det började dåligt, men jag kommer låta lite gramse och sur idag, så är det därför.
För att det är tidigt.
Ja.
Själv var jag uppe 06.30 och la i en båt.
Du ska ju inte ha båtar.
Nej.
Nej, jag skaffade ju en till båt.
Ja.
Ja, nu,
Hur många båtar har du?
Nej, jag har 1,5.
Hur många ligger i vattnet?
En halv.
En halv?
Måns Nilsson, det är i alla fall roligt att se dig.
Ja, det är samma.
Sommaren har kommit till Malmö. Har det hänt något sen vi såg senast?
Ja, häromdagen så träffade jag en gammal kompis på stan, en bekant.
Ja.
Vi såg varandra på lite håll.
Mm.
Jag såg honom, jag såg att han såg mig, så vi fick ögonkontakt.
Mm.
Och då kan man ju antingen, alternativ 1, stanna och småprata.
Ja, just det. Ja.
Eller alternativ 2, säga hej hej och gå vidare. Och vilket det ska bli är liksom inte alltid det självklart.
Nej, det har man inte riktigt bestämt sig för.
Nej, man läser av den andra personens kroppsspråk. Man visar säkert själv också med sitt eget kroppsspråk om man är sugen på att stanna, eller om man egentligen känner att man hellre bara vill säga hej hej och gå vidare.
Jaha, jaha.
Det brukar lösa sig.
Absolut.
Problemet
uppstår.
Ja, ja. När man bara går förbi varandra, alltså alternativ 1. Hej, hej!
Mm.
Man går vidare, släpper varandra med blicken. Och då säger den andra personen: hur är det?
Ja.
I nacken!
Ja, ja.
Man får det i nacken. Man har redan börjat tänka på sin läckra lunchsallad.
Mm.
Hur är det? Vad gör jag nu? Jag har rörelseenergi framåt.
Mm.
Vad gör jag, Ankan?
Du har rörelseenergi framåt och din sociala energi bakåt.
Ja.
Va?
Om jag bara skriker liksom, bra tack, alltså, och fortsätter framåt.
Så gör jag alltid.
Så framstår jag ju som en självupptagen idiot. Vem svarar på frågan hur är det utan att fråga tillbaka? Bara en psykopat.
Mm. Fast nej, då är jag nog psykopat, för jag kan nog göra det ibland. Jo tack, det är bra, syns. Kanske jag kan säga.
Men du måste ju såklart fråga tillbaka.
Nej.
Om någon har frågat hur läget, ja, nu måste du fråga tillbaka.
Ja, men den här situationen du målar upp, så kan det räcka med att jag säger jo, men det är bra, ha det fint.
För det som jag känner instinktivt är, ja, att jag ska stanna i steget, vända mig om, gå tillbaka till personen. Mm. Alltså det här blir ju då alternativ ett, där stanna och spårprata. Ja. Då blev det både och liksom. Mm. Gå tillbaka till personen och säga bra, tack, hur är det med dig? Mm. Så jag tycker då att vi bestämmer att antingen gör man alternativ ett, stannar och småprata, eller så gör man alternativ två, bara hej hej. Mm-hmm. Men den här mitt emellanvägen, att fråga någon i nacken, hur är det?
Nej.
Det ska vara förbjudet.
Du vill ha sociala regler?
Ja, men det vill jag. Så att det går smidigt i vår samvaro.
Du är lite av det vardagssociala, Magdalena Ribbing.
Död.
Ja.
Anke Johansson, vad har hänt dig sen sist vi träffades?
Jag flänger lite för mycket.
Ja, men i varje podd så säger du, ja, jag har varit i Uppsala, sen Växjö, sen dagen efter i Motala, och sen så underhållit 2000 sjuksköterskor, och sen har jag så busy, busy, busy.
Den här veckan är jag upp till 2 gånger i Stockholm, lett en konferens om visualisering i Norrköping.
Va?
Och till Linköping, och min brors son tog studenten, och tillbaka till Stockholm och börjat förbereda ett tv-program som innebär att jag måste försöka ska köpa en begagnad bil. Sen har jag förberett ett annat tv-program som jag spelat in måndag, tisdag, onsdag.
Ja.
Och jag fick sån våldsam ångest att jag kunde inte sova. Och har jag i natt skrivit det som jag ska säga idag. Då jag har suttit och skrivit jättelänge om bröllop, och så läste jag igenom vad jag hade hittat på. Så var det som en tråkig del av utbildningsradion. Jag måste ha något annat. Och vilket innebar att jag fick vaken ungefär 2 timmar till. Och därför försov jag mig till vårt möte idag.
Ja.
Jag ber om ursäkt för detta, Måns.
Ja, ja. Nej, men jag är glad att du prioriterar podden högt i ditt liv.
Jag ledde, hur som helst, som jag nämnde, en konferens i Norrköping om visualisering.
Mm. Varför du?
Jo, men så här, jag tyckte jag var ett bra val. Ja. Jag tyckte det var fruktansvärt intressant. Och de som föreläste var så svåra att förstå, så att jag tror att det var många i publiken som inte heller riktigt fattade, men som borde fatta. Mm. Då var jag den kille, så jag ställde frågor efteråt.
Ja.
Det var nog förlösande sköna frågor att höra.
Fan,
jag fattar inte vad du sa här. Alltså, menar du att? Den typen av frågor.
Ja, det där är du ju expert på.
Men visualisering, ämnet var nytt för mig.
Jag vet inte ens vad det är.
Nej, men det är hur man framställer saker med ny teknik. Alltså med data och animeringar och projektioner och sådana saker.
Mm.
Och förlåt, fy helvete vad feta grejer man kan göra nu för tiden.
Ja, men som den här ABBA-hologramkonserten.
Precis. Jag fick först gå på, och detta är sant, världens mest avancerade 3D-bio. En sån här klassisk kupol man ligger i, du vet.
Mm-hmm.
Då tänker jag, som var på Cosmonova 1992. Fy helvete vad fett det var.
Jag var på bio och så Aquaman och sprutade om vatten i facet. Var det en sån?
Nej. Sen har jag fått höra om och läst på om digitala tvillingar. Vet du vad jag lärde mig, Måns?
Nej.
Att snart kommer vi alla få med oss en digital tvilling hem när vi har varit på sjukhuset. Alltså, du kommer få det själv, fast i datorn. Så kan du se hur det går för dig.
Har du då någon slags sensor i kroppen som hela tiden skickar information till sjukvården och som matas in i din tvilling?
I en framtid, ja. Mm. Jag har också petat på en turbin som fanns på ett annat ställe genom jättekonstiga glasögon. Och så har jag ändå tittat en liten dator och tittat på mitt face, så har datorn berättat mer om mig själv, vad jag själv visste och hur jag mår.
Hur mådde du?
48 år trött.
Det där hade jag kunnat berätta för dig.
Och i natt satt jag i alla fall som sagt och skrev om ett bröllop. Det blev jättetråkigt, så jag fick skriva om andra grejer. Och det är de svaren vi ska börja redovisa nu, eller hur, Måns?
Dagens första fråga kommer från Erik. Hej Ankan och Mankan. Tack för en livsnödvändig.
Jag är väldigt nöjd med att ganska många har börjat skriva Mankan om dig.
Manka, ja.
Så att det börjar slå rot.
Så här skriver Erik. Jag har funderat på en grej. Vilka är de 17 gubbarna?
Ja.
Och varför pratar man om dem när något konstigt händer? Ha det bra, Erik.
Det blir språk. Språk. Då går vi vidare, det blir språk.
Tack för frågan, Erik.
Här har jag en gissning.
Jaha.
Att
det har med kristendomen att göra.
Att det är 17 kristna gubbar av något slag.
Ja, nej, det är inte det som jag har kommit fram till.
Att det här är min gissning. Mm-hmm. Att det är Jesus 12 lärjungar.
Mm.
De 3 som kom med gåvor när Jesus föddes.
Mm-hmm.
Då är vi uppe i 15. Och så är det 2 gubbar. Alltså, och så är det han.
Åsnan.
Och Josef.
Ja.
Bristfälligt.
Enligt Svensk ordbok så är 17 ett milt kraftuttryck.
Ja, det får man säga.
Fy 17, 17 också. Det var så 17. Och så då, för 17 gubbar. Det finns fler räkneord i svenskan som är svordomar. Kommer du på någon annars?
99.
Är det en svordom? Ja, du din 99.
Jag tänkte...
Låter det bekant?
Jag märker att jag är trött. Jag tänkte på 666 och sa 99.
Ja, ja. Ja, 666 är ju the number of the beast.
Ja. Okej, nu har vi sagt det. Då får vi lyssna.
Ja. Men kommer du på några fler räknord i svenska som är svordomar?
Nej.
Jag sitter och ankar. Ett! Nej. Två! Nej. För tre också. Nej. För tusan.
Tusan, ja.
Låter det bekant?
Ja, det låter bekant.
Tusan också. Det är en ganska mild svordom.
Jo, tack.
Eftersom det riktigt hemska ordet har utelämnats.
Ja, det är den grejen, ja.
När man säger tusan så fattar alla att det man menar är tusen djävular. Men det är ju så hemskt att säga att det vill man helst inte ta i sin mun.
Nej.
Så då säger man bara tusan och så får djävular vara underförstått. Man förmildrar svordomen som när man säger helsike istället för helvete.
Då är min gissning att gubbarna i 17 gubbar är 17 djävlar.
Kanske det.
Alltså en mildare svordom än tusan.
Det är inte så att det är något hemskt ord som självklart ska komma efter 17 som 17 djävlar då.
Hade jag fel?
Men det är ändå en förmildring. Det milda kraftuttrycket 17 ersätter den fruktansvärda svordomen 18.
Mm. Ja, här kan du se att jag ser lite förvånad ut.
18, mer känd som attan eller attans.
Mm-hmm.
Detta är i alla fall en teori som vissa språkvetare har. Man vet faktiskt inte hur 17 blev ett milt kraftuttryck, men det kan ha gått till så här. Attan, alltså 18, attan var ett allt för starkt kraftuttryck. Mm-hmm. Så då växlade man ner det ett hack från 18 och började säga 17 istället. Men alla visste ju vad man egentligen menade då, attan. Ända tills det hade gått så många generationer att ingen längre kom ihåg varför man började använda ordet 17 som ett milt kraftuttryck, utan bara, alla bara hade lärt sig att det heter så.
Ja, men varför är attan 18 då ett kraftuttryck? Skriv till fragan@andersochmans.se.
Erik frågar om 17 gubbar. Mm. Och varför blev gubbar efter 17? Varför det blev just gubbar, 17 gubbar? Man vet inte detta. Kanske är det som du säger en omskrivning för mildring av djävul. Även i det här fallet, alltså 17 djävular.
Mm.
Eller så säger man 17 gubbar för att gubbe också är ett negativt ord.
Jaha.
Gubbe betyder grov tabbe eller dumhet, som i att göra en gubbe.
Ja, en jordgubbe då?
Den gubben gick inte. Jo, gubbe.
Har vi haft uppe någon gång varför det heter gubbar?
Om jag kommer ihåg det rätt så är det ett dialektalt ord för en
typ,
liten...
En liten boll typ.
Ja, en liten klump.
En liten klump.
Sånt. Men jordgubbar hade ju ett så himla vackert namn tidigare på svenska, nämligen ananassmultron.
Ja, det är ju säsong också för ananassmultron.
Anka Johansson, vad har du tagit tag i för fråga?
Jaha, det var ju lite olyckligt för...
Då går vi vidare, det blir språk. Språk. Då går vi vidare, det blir språk. Språk igen.
Hej Anka och Monkan, jag brukar titt som tätt sitta och fundera på livet. Idag satt jag och funderade på efternamn. Andersson och Svensson kommer naturligtvis från Anders och Sven. Men då slog det mig, vem fasen är Ol? Olsson är ju ett väldigt vanligt efternamn.
Ol.
Ja.
Ja.
Men vem tusan heter Ol?
Ola.
Tack för ett lillgött program och fortsätt ånga på med vänlig hälsning Anton i Göteborg. Först och främst, vi pratar ju om efternamnet Olsson här.
Ja.
Men vi måste också prata lite om förnamnet Olsson.
Jaha, ja.
Ja. I Sverige, 10 män heter Olsson i förnamn. 4 kvinnor heter Olsson i förnamn. Och då undrar du, Måns, kanske, vad betyder egentligen förnamnet Olsson? Jag läser på sidan svenska namn. Olsson kommer från Olmar Ingermansson som under 1900-talet levde i Arvika. Namnet betyder fiskmåsfiskare och kom från bonden Olmar.
Va? Var har du hittat det här faktan?
Svenskanamn.se. Sedan alltomnamn.se skrev de förnamnet Olsson. Och det här gillar jag. Ett mycket ovanligt förnamn. Vanligare som efternamn.
Ja, där är vi överens. Den faktan lite jag med på.
Och nu var det ju efternamnet Olsson som den här frågan handlade om. Andersson, ja, det är Anders son. Johansson, ja, det är Johans son då. Det är patronymiska namn som bygger på faderns namn. Och då är frågan, vem är Ol? Jo, Ol betyder Olofs, Olas eller Olles son. Motsvarande patronymikon för döttrar är Ols dotter, då helt enkelt. Mm. Och Olsson, det är det sjunde vanligaste efternamnet i Sverige.
Ja. Var ligger Nilsson då?
111 167 personer heter det.
Olsson.
Ska vi titta lite på namntoppen och leka leken? Ligger namnet på pallplats?
Oj, ja!
Ja, och det här är en rolig lek. För jag kommer säga ett förnamn eller ett efternamn.
Ja.
Och då är det din uppgift att gissa, ligger det på topp tre? Alltså de vanligaste namnen folk heter, inte vad folk döps till. Utan vad folk i landet heter.
Vadå? Ja, alltså var det inte vad de alltså, döpte just nu. Ja, utan det samlade befolkningen.
Ja, just det.
I Sverige så säger man ju en vanlig Svensson. Mm. Och det borde ju betyda att Svensson är det vanligaste efternamnet. Vet du vad motsvarigheten är i Norge? Nordman. En vanlig Nordman. Vet du vad det är i England då?
Ja, det vet jag ju. Det är...
Smith.
Okej, vi ska leka leken. Ligger det på pallplats?
Yes!
Eriksson.
Nej, det tror jag absolut inte.
Absolut inte?
Nej, jag tror det ligger 12 eller 14.
Nej, det är en poäng till dig, men det är ändå vårt femte vanligaste efternamn.
Ja.
Anders.
Anders som efternamn?
Nej, nej alltså, det är för eller efternamn här.
Vadå? Jag förstår inte.
Det är för eller efternamn.
Ja, alltså, det finns två olika listor du går på.
Ja, det är efternamn och manliga och kvinnliga förnamn. Okej.
Okay. Okej. Okay. Mm. Då förstår jag. Då får jag ju helt kalibrera om min hjärna här nu.
Okay.
Det är som att man tävlar i skidskytte och plötsligt säger någon, du ska brotta ner den här sälen också. Oseriöst.
Det är en av dina bästa liknelser någonsin. Vi börjar om leken, men vi tar den från början.
Ja.
Eriksson.
Eriksson inte, jag tror det är på femte plats.
Ja, det vet
av alla efternamn.
Anders.
Anders tror jag är... Alltså av alla svenskar, inte bara vad man... Nu döps man ju bara till Noah och Wilhelm och Oscar och sånt. Mm. Men av alla svenskar så tror jag att Anders är på pallplats, ja!
Fan vad du är bra på det här, det är en poäng. Det är på tredje plats.
Yes.
Ja, etta Lars.
Etta Lars.
Två Mikael.
Mikael, Sveriges näst vanligaste namn.
Micke.
Mikael.
Herregud, de många som heter Micke. Ja. Ja. Karin.
Nej, jag tror inte att Karin är... Alltså, i och för sig, min farmor heter Karin. Det är vanligt i alla generationer. Men nej, jag tror det är på fjärde plats.
Fan, vad snyggt! Det är på fjärde plats!
Woo! Uh-huh.
Marie.
Marie och Maria.
Mm.
Eller är det bara Marie som gäller?
Marie.
Det är vanligt i dubbelnamn också. Åh, oh, det här är en slamkrypare. Alltså för Maria tror jag nämligen ligger på pallplats. Men hur är det med Marie? Åh, oh, jag tror Anna, Maria, Marie. Åh, oh, det är så svårt, så svårt. Nej!
Fan vad du är bra på det här. Det är oerhört snyggt därför att Maria ligger på tredje plats. Marie på tionde plats. Vi kör en till. En svår dag. Sara.
Nej, jag tror inte.
Nej, det är snyggt. Det ligger faktiskt på femte plats. Topp tre kvinnor. Anna, Eva, Maria. Vi kör en till för det här var så jävla roligt. Är du med?
Yes.
Johansson.
Man har ju hört att Anders Johansson är Sveriges vanligaste namn.
Mm.
Men det innebär ju inte att efternamnet Johansson skulle vara... Men jag tror att Johansson är på pallplats.
För helvete vad det är bra. Andra plats. Etta Andersson. Sist ut. Ska du sätta alla i den här leken, Måns? Nilsson.
Åh, Andersson, Johansson. Är det Nilsson som är på tredje plats av alla svenska efternamn? Jag tror att det är det!
Nej!
Jag snubblade på mållinjen! Åh, ja, det är det jag är som ett av de här YouTube-klippen med någon som jublar, springer mot mållinjen och slår näsan i marken precis innanför.
Nilsson är på fjärde plats. Topp tre efternamn. Andersson, Johansson, Karlsson. Oj, det var en rolig lek med oss. Det var fruktansvärt bra. Du får ändå en guldstjärna för detta.
Yes. Välkommen Mårtensson med den stora turen. Här kommer Mårtensson som man får lotteri. Här kommer Mårtensson som man får lotteri.
Nu tänkte jag att vi skulle köra lite återkoppling. I förra avsnittet pratade vi om länder som bytt namn och berättade bland annat att Storbritannien nu för tiden heter...
Jag glömt.
Förenade Kungariket.
Ja, just det. Ja,
ja. Ja. Så här skriver Jonas. Hej på er! I senaste avsnittet nämnde jag att Turkiet byter namn för att de inte vill bli ihopblandade med fågeln som på engelska heter turkey.
Kalkon.
Det fick mig att komma ihåg den fascinerande men något förvirrande namngivningen av den här fågeln. På olika språk. Till att börja med heter den ju som sagt turkey på engelska. Trots att fågeln kommer från Nordamerika. En förklaring, fortsätter Jonas här till detta, är att när den först importerades till Europa så gick det via Mellanöstern. Och då fick den namnet turkey cock, alltså tupp från Turkiet. Men vad heter då kalkon på turkiska? Hindi. Vilket refererar till Indien. Det land man i alla fall till en början trodde att fåglarna kom ifrån. Det missförståndet ligger också bakom det svenska ordet kalkon som refererar till den indiska staden Calicut. Det är också så att fågeln heter dinde på franska, eller dind, vilket betyder från Indien.
Ja.
Många som är inne på att kalkon kommer från Indien. Men fortsätter Jonas, om man åker till just Indien och ser vad de kallar fågeln, så heter den tarki. Ja. Så de alltså refererar tillbaka till Turkiet. Andra förvirrande namn, fortsätter Jonas, är bland annat Peru på portugisiska, som syftar på det sydamerikanska landet Peru såklart, och Galopaola på grekiska, som betyder ungefär fågel från Frankrike. Jonas skriver, det finns fler exempel, men mig veterligen är det inget av namnen som pekar ut något nordamerikanskt land där frågan faktiskt kommer ifrån. Tack för ett fantastiskt bra program, Jonas.
Vet du vad, det här är ju super, alltså det är som en liten gåva Jonas skickar oss här.
Ja, tusen tack.
För jag läste det här i natt också, att vad konstigt att alla verkar tro att den kommer från Indien.
Ja.
Anledningen till det här är att resande europeer, alltså för flera hundra år sedan, träffade på fågeln, alltså kalkonen, levande i Amerika, där den då lever.
Mm.
Men då trodde man fortfarande att Amerika var en del av Indien.
Ah, som i att indianer hette indianer för att man trodde att det var Indien.
Och eftersom Calicut då var en just indisk stad som många hade hört talas om, så fick den heta Calicut. Alltså då tog man det namnet på kalkonen också. Det engelska namnet då turkey, det är för att de då importerade från, engelsmännen importerade kalkon från Konstantinopel, alltså i Turkiet.
Ja.
Och tarki heter då Indien.
Ja.
Och det här är ju inte heller så konstigt egentligen. Alltså Storbritannien och Indien, de har...
Förenade Kungariket menar du?
Precis. Har ju suttit ihop i...
Ja, the Commonwealth.
Så det finns ju, även om det här låter jättekonstigt, lite förklaringar.
Indierna på hindi har fått ordet turkey från engelskans turkey.
Men du älskade Mon, ska vi ta lite mer? Nu har det nämligen hänt grejer. Det var två avsnitt sen då vi fick en nynning. Linda sjöng något ur huvudet. Hon hävdade att det var från barndomens bilsemestrar.
Nu går det undan.
Ja, vi får lyssna.
Av bara hundan.
Ja, man vill ju gå. Gärna höra Linda. Framförallt när det är när hon...
Vum efter ishockeyskottet.
Ja, det är väl. Nu kommer hon.
Nu går det undan. Av bara hundan. Nästan som ett ishockeyskott.
Nu kommer det.
Vum. Nu går det undan. Av bara hundan. Undras varför vissa har så brått.
Hon hävdade att det här var något från barndomens bilsemester. Hennes familj hävdade att hon hade fantiserat ihop den här melodin.
Ja. Men våra lyssnare visste det besked.
Ja, många hörde av sig. Och det visade sig att det här kom från musiksagan Hjalmar Jamas. Något klipp eller ljud lyckades vi inte hitta. Bara att författaren var Nils Å. Runesson. Samma man som kom sist i Melodifestivalen 1975 med den här melodin, Oh Juicy.
Juicy, tanken slår mig gång på gång.
Jag efterlyste ljud. Jag vill höra originalet till Lindas nynning. Jag vill höra Hjalmar Jamas. Inget har hänt.
Va?
Men igår kom ett brev.
Spänningsmusik.
Hej Anders och Måns. Fick mess från en bekant som berättade att han lyssnat på er podd där ni pratat om Hjalmar Jamas. Kul.
Nu är det så spännande detta.
Ja. Det är jag som har skapat sagan, tecknat och sjunger de egna låtarna.
Wow.
Sagan visades i 6 delar i tv 1986 med skådespelaren Hans Lindgren som berättare. Kom ut genom SVT som 2 blisterförpackningar med kassetter, små häften med sagan, teckningar och noter.
Wow.
Jag har alla låtarna privat på CD. Om ni skulle tycka det var intressant att spela upp dem i er podd, hör av er. Hade givetvis varit kul. Ha det gött. Pophälsningar. Nisse Runesson.
Wow. Vad fett!
Sen har Nisse bifogat 2 bilder. Där vi ser originalteckningarna till Hjalmar Jamas. Jag kommer lägga ut dem på våra sociala medier. Och Nisse, jag kommer att höra av mig till dig.
Han skickar alltså 2 bilder till vår podd, men inget ljud.
Nej, men det ska vi lösa. Jag har hans telefonnummer och allting. Han bor i Hässleholm. Vi åker dit.
Va?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej Anders och Måns. Något som jag har funderat på ganska länge är, hur kommer det sig att när jag hör min egen röst i huvudet så låter det på ett visst sätt? Men om jag hör en inspelning av min röst så låter det annorlunda. Tack för svar och ett väldigt roligt program. Sanna Tingström. Ja, Sanna, det är ju väldigt vanligt att människor som hör sin inspelade röst blir överraskade av hur det låter.
Det är många som ogillar hur den låter. Jag kände precis likadant innan vi började sända radio.
Men nu, Måns, som jag frågar till dig, när du hör din egen röst, känner du att du känner igen den?
Ja.
Det finns en enkel förklaring till att vi inte låter som vi tror, en lite mer avancerad. Den enkla är att ljud från omvärlden, den når våra öron via luften, kommer in via trumhinnan och så in i örat.
Jag har tagit en bild av min trumhinna.
Mm-hmm.
Jag kan lägga ut det på sociala medier.
Mm. Ljud från dig själv, Måns, det kommer mestadels till örat via benen i käken.
Ja.
Och då uppfattar du ljudet som lägre i tonhöjd, lite dovare,
än
det som du hör genom luften. När du hör bandspelaren så känner du inte igen din lite pipiga röst och du kanske inte just gillar den. Det är det enkla svaret.
Ja.
Det svåra svaret är svårare.
Så är det ofta.
Men det är också väldigt, väldigt spännande. I viss mån är det precis samma svar, men jag har kollat på ett TED-talk av en Rebecca Kleinberger från MIT's Media Lab Opera of the Future Group.
Opera?
Nej. Men den här TED-talken kan jag rekommendera. Den heter Varför gillar du inte ljudet av din egen röst? Det är 12 välinvesterade minuter. Och rösten då, alltså den berättar ju väldigt mycket om oss, eller hur, Måns?
Ja.
Och det är inte bara så att vi känner att den berättar någonting. Den gör faktiskt det. Och den här forskaren då berättar först och främst att det krävs 100 muskler för att styra vår röst.
Mm-hmm.
Fattar vad många muskler för att styra liksom ett goddag, 100 muskler jobba. Det är fett att tänka. Och om man lyssnar på röster så kan man förstå en hel del om den som pratar. Man kan lyssna på, och nu kommer ord jag inte begriper, särskilda sorters turbulens och icke-linjäritet i rösten.
Ja.
Och då kan man upptäcka väldigt tidiga stadier av Parkinson, bara genom ett telefonsamtal.
Jaha.
Några sekunder räcker, lyssna på rösten, analysera med en datamaskin. Här har vi Parkinson på gång.
Wow.
Olika tempoförändringar på just enskilda ord, ett bra sätt att identifiera depression.
Jaha.
Det här krävs såklart både datorer och matematik, men det går. Rösten är också kopplad till liksom dina hormonnivåer. En grej som man lyckades med, det var att utomstående lyssnade på kvinnoröster och kunde analysera i väldigt träffsäkert var de var i sin menstruationscykel.
Va?
Ja.
Cykel.
Och sån här teknik, du vet, som lyssnar på oss hela tiden, olika devices du har hemma. De här kan de heta Alexa och sådana grejer.
Ja.
Den kan inte bara beställa hem pizza och starta kanske den här låten. Nej, men de här apparaterna har man också lyckats förutsäga om människor är gravida innan de själva vet om det.
Ännu en anledning till att jag inte vill ha en sån där apparat hemma. Jag vill inte att den ska veta att jag är gravid.
Nej.
Om man börjar få reklam för blöjor kan man ju börja ana oråd.
Mm, eller Parkinson-behandlingskliniker.
Mm.
Sen är det ju så att man har olika röster beroende på vem man pratar med.
Absolut. Vissa pratar med bebisar. Och med hundar.
Den här Rebecca, forskaren då, hon kan med hjälp av väldigt, väldigt korta ljudsnuttar analysera om någon pratar med sin mamma, sin bror, sin vän eller sin chef.
Jaha!
Inte beroende på vad de säger utan hur de låter. Och det här är inte klokt. Ens rösthållning, alltså inte själva orden utan hur du låter när du pratar med din partner.
Jaha.
Med hjälp av det kan man förutsäga inte bara om man kommer skiljas utan också när man kommer skiljas.
Om man säger idiot, jag vill skiljas,
ja,
då kan man tänka det. Att det här kommer, det var ju, kommer att skiljas.
Ja, men det var ju rösthållningen.
Ja, inte vad man säger, utan hur man säger det.
Ja. Det var lite bakgrundsfakta till rösten.
Fascinerande.
Ja, men varför känner vi inte igen vår inspelade röst? Varför gillar vi den då inte? Och då är tanken så här, att alla människor har tre röster. Dels den vanliga, den bara pratar med, den yttre rösten, alltså det som du hör av mig just nu.
Ja.
Den ändras hela tiden, som jag sa, med det målbrott, det hormoner, det ålder, det graviditeter, det sjukdomar. Men det är den rösten som kommer ut ur munnen.
Standardrösten.
Ja. Sen har vi då, den jag pratade om innan, den inåtvända rösten. Den yttre färdas genom luften, den inre genom benen i skallen, genom då det som kallas för benledning.
Aha.
Och den låter som sagt lite lägre, lite dovare, lite musikaliskt renare än den yttre.
Aha.
Men nu blir det inte klokt vad spännande det är. När den här inåtvända rösten når ditt inre öra, Måns, så finns det i örat en massa filter. Och det är konstigt. Först ett mekaniskt filter som gör att du hör din egen röst lite lägre, alltså i volym.
Okay.
Sen kommer det då ett biologiskt filter, och det är i hörselsnäckan. Alltså i hörselsnäckan är det ju celler. Och de här reagerar olika beroende på hur ofta de hör ett ljud. Ljud de hör ofta vänjer de sig vid.
Ja.
Och i att man hör sig själv hela tiden när man pratar, så hör man sig själv mindre och mindre jämfört med andra ljud.
Lägre och lägre.
Ja, i förhållande till andra ljud så hör du dig själv mindre och mindre.
Mindre och mindre volymmässigt.
Ja, just det.
Ja.
Så att ju mer du pratar, desto mer kommer örat vänja sig vid dig själv, och du kommer höra liksom mindre av dig själv.
Hör du knappt dig själv? Fantastiskt, men man kan ju också förstå det.
Mm.
Mycket i kroppen handlar ju om att man ska kunna överleva faror.
Aha.
Och det är ju samma sak med lukten.
Mm.
Att om man är i ett rum där det luktar något särskilt, så vänjer sig näsan vid den doften. Och man vänjer sig vid alla dofter förutom då eld och spia, om jag kommer ihåg det rätt. För att de är bra att inte vänja sig vid, för att det signalerar fara.
Men visste du att du vänjer dig vid din egen röst?
Ja, det är ju såklart ingen aning om det.
Att örat funkar som näsan.
Fantastiskt.
Men det är inte nog där. Tror du, med det här upplägget jag har, att vi har något mer filter?
Ja.
Alltså, sen har vi då ett neurologiskt filter. Alltså som sitter ihop med hjärnan. Och då har man upptäckt att när man öppnar munnen för att producera ett ljud, så stänger stora delar av hörselbarken ner.
Ja.
Alltså du hör din egen röst, Men själva hjärnan lyssnar inte på hur rösten låter. Och det här är ju på ett sätt smart. Alltså, vi vet ju hur vi låter. Då behöver inte hjärnan lägga energi på att analysera det ljudet, utan energi kvar att analysera andra ljud som kommer in.
Ja, så kan vara fara till exempel.
Ja. Och det här kallas då för ett ord du ska lära dig idag. Efferent kopia.
Efferent kopia.
Och det här håller kroppen på med i många sammanhang. Till exempel varje gång vi rör oss. Då gör kroppen en efferent kopia av ditt rörelsekommando som skickas till hjärnan. Den här kopian skapar ingen rörelse, men den skickas till andra delar av hjärnan för att informera om den kommande rörelsen, så att säga.
Okej, det här är på gång i kroppen nu. Nu kommer vi lyfta armen här.
Ja, och så gör man det. Då vet jag, då visste vad som hände. En efferent kopia.
Jasså.
Och när det gäller då hörseln så har den här efferenta kopian ett annat namn. Alltså vår tredje röst, vår inre röst. Det är den du hör när du läser eller när du förbereder ett tal. Eller...
Nej, men precis, det som pratar till en på nätterna när man ska somna och säger du måste hugga din kollega med en kniv.
Det är din efferenta kopia. Mm. Så, nu är ju inte det här så konstigt då. Vi lyssnar alltså inte på ljudet av vad vi själva säger, utan vi lyssnar på hur kroppen tror vi låter i vår efferenta kopia.
Nej,
Och då är det klart att vi inte känner igen vår egen röst när vi hör den inspelad, för den låter ju helt annorlunda.
Kroppen prioriterar ner det ljudet supermycket, för vi vet redan vad som ska sägas, vi vet redan hur det hör, vill inte lägga energi på att analysera det där.
Nej, det går bra ändå.
Ja.
Så blir det ju en väldig överraskning sen när man får höra den inspelad, men det här kan man då öva bort. Och det har visat sig att människor som ofta hör sin egen röst, exemplen som nämns i den här artikeln är radiopratare och musiker. Mm. De vänjer sig vid den här skillnaden och börjar gilla sin röst mer och mer. Ja, så man kan alltså träna på att höra sin inspelade röst, och det gör att man då får ett, på många sätt ett bättre förhållande till sin egen röst.
Jaha.
Eller då din yttre röst. Gillar du din, Måns?
Nej, men jag har vant mig.
Nu går vi vidare.
Efferenta kopia.
Ja.
Har vi jingle på det? Ny fråga. Den här kommer från Julia och Stefan. Hej Ankan och Månsan. Jag och min sambo satt en förmiddag och pratade om sol och vårare. Men vi kunde inte lista ut varför dessa bedragare kallas för just sol och vårare. Vet ni det? Med varma hälsningar, Julia och Stefan.
Man ska säga, Julia och Stefan, vi vet ju aldrig de här sakerna. Det är klart vi inte vet det, men vi lägger ju ganska mycket tid på att ta reda på det.
Men om vi börjar så här då, för de som inte vet, vad är en sol och vårare? Vad gör en sol och vårare?
Ja, men det är väl, jag tänker en man, men det kan väl vara kvinnor också såklart, som träffar någon och spelar kär i någon för att komma åt vederbörandes pengar.
Just det, ett romansbedrägeri. Och vad tror du att uttrycket kommer från någon kan? Varför heter det sol och vårare?
Jag tror att det har med kristendomen att göra.
Nej.
Jag har faktiskt ingen aning, men kan det ha något att göra med sol och vårare? Alltså att man drömmer om att åka till varmare länder för pengarna.
Att det är en sol och vårares motiv är att få loss pengar för att möta våren i ett soligare och varmare land.
Nej, men man säger att det är sol när det egentligen bara är vår.
Va?
Ja, det är min tredje teori. Att man säger,
nej.
Nu är det sommar, låtsas man, fast egentligen är det bara vår.
Jaha! Ja. Man spelar en perfekt sommarpartner och så är man bara en trad i vår partner. Det här är ett jättedåligt resonemang.
Ja, men jag spottar nu med teorier.
Enligt Svenska Akademins ordbok så härstammar det här uttrycket sol och vårare från en kontaktannons som sattes in i Stockholms-tidningen i februari 1916.
Oj!
Mannen som låg bakom annonsen hette Carl Westerberg, men han skrev den under signaturen sol och vår.
Mm-hmm.
Jag har annonsen här, jag läser.
Ja.
Ärade damer, verkmästare 35 år, och så inom parentes, villaägare.
Ja.
Söker på detta sätt bekantskap med en hederlig och god flicka, inom parentes, eller änka ur arbetsklassen. Någon förmögenhet önskvärd. Svar förtroendefullt till sol och vår.
Mm-hmm. Och det visar sig att den här, vad heter han, Carl?
Carl Westerberg.
Var en bedragare sen då?
Ja, men ändå många varningsklockor som ringer i den här. Någon förmögenhet önskvärd.
Mm-hmm.
Ja, det trodde han nog inte, Carl Westerberg, att den här annonsen han skrev 1916 skulle ge namn åt hela det här fenomenet med kärleksbedrägeri.
Ja, men då är alltid frågan, ge namn åt ett hemskt fenomen eller inte ge namn åt något fenomen alls, vilket väljer man?
Hemskt. Jag vill bli älskad. I brist på det så vill jag bli hatad.
Aha.
Jag hoppar över några steg där.
Aha.
Hur gick det då för Carl?
Nej, men han måste ju åka dit, annars skulle vi inte känna till det här.
Jo, han åkte dit, men först och främst så var det en fröken Helga Berggren som svarade på den här annonsen.
Mm.
Hon lånade Carl Westerberg 2000 kronor.
Oj.
Det är ju en jäkla massa pengar 1916. Varpå Carl försvann.
Ja, just det.
Men han kunde senare gripas och dömdes till 6 månaders straffarbete. Carl Westerberg visade sig vara en kolutkörare som inte ägde någon villa överhuvudtaget. Vilken lurendrejare.
Ja.
Sveriges mest kända solovårare hette Gustav Raskenstam.
Ja, bra film. Eller vet inte om den är bra. Finns en film. Agneta Fältskog blir solovårad av, vad heter han, Gunnar? Jag glömt. Ja.
Gunnar Gelin.
Nej.
Ja, på 30- och 40-talen så lurade Gustav Raskenstam över 130 kvinnor. Och han förlovade sig till och med 30 av dessa. Och han såg ut lite som David Sundin.
Ja, det gör han ju i filmen också. Gunnar Hellström hette han.
Gunnar Hellström, just. Ja. Precis ovanför Carl Westerbergs kontaktannons i Stockholms-tidningen den 20 februari 1916 så finns det en annan annons som jag också tänkt läsa, för den är också lite knasig.
Jaha, låt höra.
Det låter osannolikt detta, men det är sant.
Mm-hmm.
Två mycket rika, men fula flickor. Den ena halt, den andra döv. Önska innan skottdagen bli bekant med var sin stilig grabb. Svar helst med foto till signaturen 25 000 och 50 000.
Ja, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta när jag hör det här. Ja.
Nåja, det var lite om solovårare.
Ja, du är lite av en solovårare, Måns.
Är det verkligen det?
Ja, det är det verkligen inte. Det är det verkligen inte.
Har du solovårat någon? Har du blivit romantiskt involverad med någon kvinna eller man för att komma åt deras pengar?
Nej. Vi byter ämne. Hej, jag har många gånger undrat vem som uppfann tejp från Arild i Indonesien.
Ja, tejp är ju, som du har varit inne på tidigare, världens bästa produkt.
Absolut. Den allra första tejpen tillverkades 1845 av kirurgen Horace Day. Det var tejp för att användas på huden då.
Mm.
För omplåstring eller i förebyggande syfte mot till exempel skavsår. Men inte så intressant när man läser om tejp. Intressant däremot. Varför är gaffatejpen silverfärgad, Måns? Ja, det är spännande. Den utvecklades i samband med andra världskriget. Den här starka vävtejpen var avsedd för försegling av ammunitionslådor. För att utstänga fukt och så.
Mm.
Men det visade sig att det här var ju en bra tejp.
Ja, ja.
Och vi gillar ju båda gaffatejp.
Ja, det är den bästa tejpen.
På 50-talet, den stora byggboomen i USA, så blev silvertejpen ett smidigt material för hantverkare. Till exempel när de skulle koppla ihop ventilationskanaler. Och det var just i samband med rörarbeten så bytte den här tejpen färg från militärt olivgrön till silvergrå för att inte rören, för att fogen inte skulle synas.
Aha.
Kort om silvertejp!
Kort återkoppling. I förra avsnittet så pratade jag om vägskyltar och legenden KG Gustafsson.
Ja, du gjorde bort dig! Åh, vad du gjorde bort dig! Herregud!
Nej.
Det finns ingen rådjursskylt, sa du.
Nej,
jo.
Det var inte riktigt så jag sa.
Varför har rådjuret ingen skylt?
Brevskrivaren då,
aha,
som var anledningen till att jag började prata om KG Gustafsson och varning för älgskylten. Brevskrivaren hävdade att det inte fanns någon rådjursskylt. Jag tänkte, nog fan finns det en rådjursskylt. Men jag rättade inte det.
Nej.
Och det borde jag ju såklart ha gjort.
Och många har hört av sig.
Väldigt många har hört av sig för att påpeka detta.
Ja.
Så här ska vi till exempel Johan. Självklart finns det en skylt som varnar även för rådjur.
Ja.
Den klassiska skylten A19-2.
Aha.
Huruvida denna skylt är designad av vår kära KG vågar jag inte uttala om. Johan, men det skulle inte förvåna mig.
Kan även meddela att det finns varningsskyltar för grodor här i Uppland. Ha en strålande sommar. Detta skriver alltså Johan.
Jag har också blivit informerad om att man kan komma åt KGs eget typsnitt Tratex gratis via Vägverkets hemsida.
Oh, wow. Mm. Om man vill göra en egen vägskylt eller bara vill använda det i något dokument.
Ja, något gratulationskort eller så.
Just det.
Ja, det förra avsnittet hade vi ingen skånska ort i amerikansk hiphop.
Just det.
Ingen har hört av sig och saknat det, men vi ska köra en ändå. Hej Ankan och Monkan, står det inte, men jag läser så. Under senaste cykelturen så drog det igång en hyllningslåt till Kalmar i lurarna. Självklart med korrekt uttal. Kalmar.
Kalmar.
Ha det gott och tack för underbar förtörelse. Så vi är tillbaks lite i skånska orter i amerikansk hiphops ursprung. Det vill säga en småländsk stad i någon form av techno.
EDM heter det.
Vi ska lyssna på La Musica Electronica av... Ja, det är en romers tvåa och sen står det Cesar.
Cesar Nanne?
Ja.
Wow! Takt fast!
Universo.
Universo.
Emotion.
Känslor.
Kalma.
Det är en hel låt om Kalma. Universum, känslor, Kalma. Perfekt festivallåt. Ja, en sommarhit.
Ja, du Måns, det här var ju ett extra trevligt avsnitt. Det blir inte roligt att klippa det här, men det kommer ni som lyssnar inte märka, för att då är det klippt och klart. Ha nu en trevlig tvåveckorsperiod. Vi hörs igen om 2 veckor just, för då är det varannan vecka. Det är 2 veckor mellan varannan vecka.
Ja, det är bra.
Så fick jag upp en bra avrundning. Ja, bra avrundning.
Utan att det blev kluddigt. Och
skriv fler frågor till fraga@andersochmans.se. Ha det fint.
Puss och kram.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.